Radio Nolaskogs.
God morgon alla närradiolyssnare. Idag är det tisdagen den 9 september. Radio Nolaskogs har nu haft 3 valprogram inför valet på söndag och idag har vi det sista. Och det har bara handlat om lokala frågor och det ska det göra idag också. Vi som gör de här programmen det är Sven Lindblom och jag Tommy Dickens och tekniker är Erik Bergström. Min erfarenhet av politik är att jag i 35 år har jobbat väldigt nära kommunledningen här i Örnsköldsvik med planeringsfrågor och varit planeringsansvarig. Och vilka är dina erfarenheter, Sven?
Ja, framförallt då 25 år som kommunreporter på Örnsköldsviks Allehanda.
Mm, då har du träffat de flesta politiker som vi ska ha mött i de här programmen.
Jajamän, och dessutom tittat i en massa diarier och kommunala handlingar genom åren.
Mm, så vi tycker väl att vi har hyfsat god erfarenhet och ställer rätt frågor.
Jag hoppas det.
Ja. Ja, vill du lyssna på de intervjuer vi har haft så kan du gå in på www.radioovik.se. Och där kan du klicka på arkiv och där finns alla de här programmen som Radio Nolaskogs har gjort. Bland annat de här valprogrammen. Och idag har vi alltså de 3 sista partierna här som också är de 3 minsta. De har 2 mandat vardera i kommunfullmäktige. Det finns ju totalt 61 mandat i fullmäktige. Och de vi har här det är Göran Wåhlstedt som representerar Vänsterpartiet. Och så är det Jarl Strömbäck som representerar SPI Välfärden. Och Jenny Nilsson som representerar Miljöpartiet. Och först i studion har vi alltså Göran Wåhlstedt för Vänstern. Hej och välkommen Göran.
Tackar, tackar.
Du hörs bra.
Ja.
Mm-hmm. Vad är dina erfarenheter av politiken?
Ja, jag har väl varit i politiken i ungefär 15 år tror jag. Och det har väl varit så att jag har alltid haft ett intresse för sociala frågor och samhällsfrågor överhuvudtaget. Jag kommer ju från Mellansel och vi har ju haft invandring från Finland och Norge och andra länder redan på 60-talet. Och jag, redan då kände jag att jag var intresserad av deras öden också, de barn och ungdomar som kom ifrån andra länder. Så att jag kände ju när jag tänkte tillbaka att jag har varit engagerad och intresserad väldigt länge.
Ja, och du själv, vad jobbar du med?
Jag har ju jobbat i 20 år på Hägglunds i Gullänge, men jag omskolar ju mig och jobbar ju nu som slöjdlärare. Så jag är utbildad slöjd- och tekniklärare numera.
Ja, okej. Okay. Ja, men då är vi redo att kasta oss över valfrågorna. Sven, ska du börja?
Ja, då är det ju en självklar första fråga. Är det som du framförallt vill förändra i Örnsköldsvik? För du har ju naturligtvis ett mål med ditt engagemang.
Ja, och som jag har sagt i andra debatter och forum så brinner ju jag mycket för barn och ungdomars väl och ve och att de ska få en schysst chans i livet. Och jag tror väl alla gör det, men jag tror vi inom Vänsterpartiet vill ju driva de här frågorna hårdare för att vi ser ju att det blir en utslagning idag som inte är bra. Och vi har ju ett väldigt fyrkantigt system att gradera våra barn i skolan. Och man lär ju på väldigt många olika sätt. Jag som slöjdlärare ser ju att många av dem som har problem med teoretiska ämnen har ju mycket bättre chans att visa sig bra i de praktisk-estetiska ämnena. Och jag tror vi måste ha mer av sånt i skolan för att flera, eller rättare sagt så att vi får alla vara kvar på vagnen tills de har gått ut och att de kan skapa sig själv ett bra liv.
Nu för att ni ska få igenom era förslag så måste ni ju samarbeta och då är det framförallt med Socialdemokraterna. Fungerar det bra?
Ja, det tycker jag. Vi har ju inte något formellt samarbete idag. Men jag tycker det fungerar bra i de flesta nämnder som vi har. Men det är klart, vi vill ju ha mer påverkansgrad. Det vill vi. Och Tommy han nämnde här nyss att det var 3 minsta partierna. Och det tror jag att vi håller på att förändra. Jag tror att vi kommer att växa eftersom tillströmningen till Vänsterpartiet i Övik och i riket har varit ganska rejält. Alltså, så att vi ökar hela tiden. Vi har mångdubblat vårt medlemsantal.
Men du säger att ni samarbetar bra med Socialdemokraterna. I tidningen 7 så säger du till och med att Socialdemokraterna gav er ett mandat i fullmäktige, men så var det väl inte?
Ja, det var ju så att vi hade ju inte riktigt så vi kom in med det mandat som vi hade, utan
i nämnder och styrelser. Nämnder och styrelser, så då fick ni hjälp av Socialdemokraterna på en del håll.
Sen så gjorde vi en valtekniskt samarbete med Miljöpartiet, så där de har fått första platsen i nämnderna och vi har i kommunstyrelsen. Vi sitter ju som ersättare i nämnderna idag.
Och sitter ni i kommunstyrelsen också?
Ja, med en ordinarie.
Och där?
Det är ju Gunnar Fors som sitter där.
Mm. Och SEKAB-frågorna, hur förhåller ni er till det?
Ja, det är ju så att det här är ju... Jag har skrivit någon artikel i tidningen om det också, jag vet inte om det har kommit in än, men det är klart, det är ju väldigt lätt att skylla allting på Elvy. Det är ju så det är. Det finns ju ett problem i den här affären, i den här så kallade affären. Och det är ju det att alla affärer, alla verksamheter som kommunen ska vara med i, tycker jag och tycker vi, ska vara 100% transparent. Alltså det ska inte kunna pågå saker in i styrelserum där inte vi har påverkansgrad. Vi ska kunna plocka upp papperna på bordet. Vi ska kunna diskutera dem i en demokratisk ordning. Och det tror jag har missats ifrån början i den här affären. Och det är det stora problemet. Och det är ju inte bara Elvis fel, utan det är ju alla vi andra som satt på sidan och såg på också. Vi skulle ha rytit till och sagt, det här är inte schysst. Vi måste också få reda på vad det är som för sig går.
Den möjligheten finns väl aldrig när ni går in i ett privat företag?
Nej, precis. Utan så är det. Så att stora frågan är, ska verkligen kommun vara involverad i affärer där man inte har full insyn? Mm. Och det tycker inte vi att man ska ha ifrån kommun.
Du säger att alla skyller på Elvy nu. Betyder det att du tycker att hon har fått onödigt klädskott? Det var tjänstemän som var föredragande i alla de här turerna också.
Ja, så är det. Hon får hon får vara den som bär fram meddelandet och i bildligt tar och blir skjuten då. Och det är ju lite synd, och jag hoppas att hon tar det på ett bra sätt, för att det är ju många involverade. Det är inte hon som har drivit den här affären igenom, utan det är ju, finns ju andra människor runt omkring som har gjort det.
Tycker du att tjänstemännen har kommit för lindigt undan i det här?
Ja, alltså vilket fall som helst så ska ju alla papper på bord nu, så att man ser verkligen och dra lärdom av det här. Det finns ju ingen anledning att straffa massa människor för det som är gjort, utan det viktiga är ju egentligen att vi kan dra någon lärdom av den här så kallade affären, att vi kan tänka till inför framtiden. Sen säger de som vet att det kostar någonstans mellan 6-7 miljoner om året, SEKAB-affären för kommunens del. Så vi behöver ju inte spara på några satsningar för den skull, utan men det är olyckligt, väldigt olyckligt är det.
Ja, då SEKAB var ju och är ju ett sånt här företag då inom energibranschen. Meningen var ju att framställa etanol ur skogsråvara. Och då var jag ändå inne på energi. Hur ser du på vindkraften?
Ja, det där är ju ett ämne som är ju väldigt viktigt framöver, att vi verkligen har grön energi. Vindkraften är ju så att den drabbar ju också de som bor. Om man har mycket i närheten av boende, så då, det drabbar ju givetvis. Men det är ju ett klart bättre alternativ än många andra. Men jag tycker att vi ska titta också på solenergi, som satsas väldigt stort runt om i Europa och på andra ställen. Kina har ju satsat väldigt mycket på solenergi. Och utveckla själv, vi inom riket, så att vi kan tillgodogöra. Så det ska inte vara utländska företag som kom och dra vinning av vår miljö, utan det ska gå tillbaka till de boende på orten också. Det ska inte bara gå vidare de eventuella vinster och de profiter som finns.
Men det är ju väldigt lätt när det gäller produktion av elenergi att man hoppar från den ena tuvan till den andra när det börjar bli lite besvärligt på en tuva. Och just nu har vi ju en tuva som är vindkraften. Mm. Och kommunen har då, man kan nästan säga på uppdrag av staten, gjort en plan. Var kan man och bör man bygga ut vindkraft i kommunen? Mm. Så har man pekat ut 12 områden. Jag tror det är ungefär 5 år sedan som kommunen tog den här planen. Och det har ju varit en hel del kritik nu mot de områden som byggs ut. Mm. Hur står ni i förhållande till den här planen? Ska den fullföljas eller ska man se över den? Eller hur tycker ni?
Ja, som i alla projekt så tycker jag att man ska kunna dra lärdom av processen också. Så att man kan göra halvhalt och att man kan titta hur gick det. Ska vi göra förändringar i processen? Är det bra det här för kommunen? Är det bra för folket som bor i kommunen? Så jag tycker nog personligen att vi bör ju titta över hur det har fungerat och se, är det någonting som vi bör förändra i det här? För att det är klart, sätter man upp vindsnurror i närheten av bebyggelse så drabbar ni folk, så är det. Och det drabbar ju också naturen. Vi har en väldigt fin natur, men vi har mycket orörda marker också som man kan ha vindkraftsparker på. Så det är inte lätt att säga ja eller nej i den här frågan, utan man måste ju väga det här mot alla intressen. Men det får inte bara bli det att det är ett vinstintresse att man bara ska se till det, utan vi har naturvärden som vi måste titta till också, och boendemiljö för de som bor här i kommun.
Mm. Nu försöker du ta det fram emellan tuvorna lite grann här. Vi har ju en plan nu som säger att man ska bygga ut 12 områden, och för Socialdemokraterna där säger man ju att det här är lite grann att man ställer upp på nationens behov också, att vi måste offra lite natur för att kunna få mer elenergi. Ställer ni upp på den här planen eller ska den omarbetas?
Jo, jag säger att vi ställer upp på planen, men som jag sa tidigare då, att vi måste också titta till att vi under resans gång drar lärdom av det vi gör allt eftersom. Vi kan inte bara köra planen in i väggen och sen ser vi då efterhand att aj, 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 det här blev inte bra. Det här drabbar ju för mycket natur och boende. Utan vi måste också göra halvhalt, som jag säger, och blicka över situationen. Vi kan inte bara blint gå på planen, utan vi måste faktiskt dra lärdom med allt eftersom också. För det är saker och ting som kommer upp. De här vindkraftverken, de blir ju högre och högre också, så att de syns ju, märks ju mycket längre. Mm. Och om de skulle gå sönder så drabbar det ett stort, stort område runt omkring. Mm. Och vi har ju snö, is, vi har ju besvärligheter i Sverige.
Men då tolkar jag dig som att ni borde nu skriva och begära att man ska se över den här planen innan man går vidare. För jag tror att det är säkert 8-9 av de här 12 områdena som är på gång, mer eller mindre. Och det är ju, jag vet ju att det är väldigt svårt att sätta ner klacken när man väl har fått in privata intressen och börjar jobba med frågan.
Det är alldeles rätt som du säger. Mm. Och vi har diskuterat det här och vi kommer nog att komma in med någon typ av motion eller interpellation om den här frågan också.
Okej. Ja, Göran, nu tror jag nu har du fått svara på så mycket frågor här att du måste få välja en låt som vi kan lyssna på. Vad väljer du då?
Ja, jag har ju valt en Beatles-låt ifrån 67 som Paul McCartney gjorde. Den heter The Fool on the Hill.
Och varför det? Vem syftar du på?
Ja, det är ju dig.
Tack.
Det var väldigt rakt.
Nej, det är väl så att jag känner, man tolkar ju låtar olika, och många gånger så de som gör låtarna, de vill ju lämna till betraktaren och åhörarna att göra sin egen tolkning. Och jag tycker man känner ett utanförskap som ändå vänds i den här låten till att den ensamma har världen som inte de andra ser. Mm. Så att därför har vi valt den här låten.
Det var en bra förklaring.
Mm. Tack.
Vi kör.
Day after day, alone on a hill, the man with the foolish grin is keeping perfectly still. But nobody wants to know him. They can see that he's just a fool, and he never gives an answer. But the fool on the hill sees the sun going down and the cloud. A man of a thousand voices talking perfectly loud. But nobody ever hears him or the sound he appears to make. And he never seems to notice what the fool on the hill sees, the sun going down and the eyes in his head see the world spinning round. And nobody seems to like him. They can tell what he wants to do, and he never shows his feelings. Fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning
Ja, i en intervju i tidningen 7 så säger du att ni vill ha avgiftsfri kollektivtrafik och ni vill ha mer resurser till vård, skola och omsorg. Men det här är ju saker som också måste betalas. Det är ganska dyra reformer.
Ja, visst är det det. Men vi tycker att det är nödvändiga reformer och vi har pengar i kommun, men plus det är så tänker vi att vi kan ta in en 50-öring till i skatt. Och jag tror att vet människor vad pengarna går till, då tror jag att folk i gemen ställer upp på det. Det så, tror jag inte är något problem.
Så ni föreslår 50 öre i kommunalskattehöjning?
Ja, det gör vi.
Ja, då har du naturligtvis en hel del resurser.
Ja.
Hur blir det? Ni säger också nej, för så har jag förstått, till den här lagen om valfrihet i vården.
Mm. Ja, det är LOV överhuvudtaget. Och vi vill inte ha vinster i välfärden. Det låter som ett mantra, men jag tyckte det är en syn som vi har, som vi delar med många, att våra skattepengar, de ska gå till vård, skola, omsorg och annat som vi behöver tillsammans. Vi är stenklar på det. Alltså det finns inget att be för det. För att vi har så mycket, mycket problem i vårt samhälle som vi måste ta hand om. Vi kan inte låta vinstintressen föra ut pengar i vinster bara för att vi står och ser på. Vi är ju det enda landet i världen överhuvudtaget som gör så här inom skolan också. Att vi har ju släppt skolan helt fri i princip.
Mm. Ja, det här är ju en nationell fråga kan man
ja,
säga.
Ja, det är det också. Ja. Visst, det är det.
Vi var inne på kollektivtrafiken. Hur ställer ni er till gröna linjen som Centern har lanserat? Du bor ju dessutom i Mellansel.
Ja, jag bor i Mellansel och alltså jag förstår att tanken är god. Visst är det så. Men det är ju så att det är så dyrt att att bemanna järnvägen idag. Så att det finns ju ingen bärighet i den här gröna linjen. Utan vi måste se det där mer nationellt. Det här är ingen kommunal grej, utan det här är ju någonting som man måste titta till nationellt. Alltså det här måste finnas styrmedel från staten för att vi ska kunna klara av att ha tågtrafik på våra järnvägar. Så att järnväg är vi definitivt för. Men inte i den här formen. Jag tror inte att det finns ekonomisk bärbarhet att köra den här slingan.
Nej, okej. Okay. Då hoppar vi till biltrafiken. Vi har ju sedan många, många år planerat för en förbifart här i Övik i tunnel genom Åsberget. Ja. Hur var står vänstern där?
Jag tror att till och med skrev något förslag till dig också. Vi är ju för en tunnel. Men jag tror att det är viktigt att man behåller visuella kontakten med stan. På många ställen runt om i Sverige så ligger de här förbifarterna långt utanför centrumkärnan. Och det innebär att det är ju ett väldigt omak att man ska ta sig in till centrum då.
Mm.
Därför så tror jag att där uppe på Krön i Ås kan vara ett bra ställe att gå igenom. För att där ser man stan, man ser fjärden, man ser hur fint det är i Övik.
Mm.
Vilket innebär att okej, här kanske vi kan stanna till och fika eller äta eller kampa.
Ja, det finns väl få förbifarter som går så nära ett centrum som den här skulle göra.
Ja, visst.
Men om man nu jämför med Stockholm, de har ju en stor regional fråga, en förbifart. Där, om jag inte tar alldeles fel, Miljöpartiet och Vänstern är väldigt emot en förbifart. Hur kommer det sig att man är för en förbifart i Övik när man inte är det i Stockholm? Vad är skillnaden?
Jag tror att det är en helt annan grej. Stockholms förbifart, det är ju många experter som har räknat på det, och man ser ju att det stora flödet är ju bara några få procent förbi Stockholm. Utan det är ju den mesta trafiken går ju in i centrala Stockholm, och då löser det här inga problem. Utan vi vill hellre satsa mer på kollektivtrafik så att människor med lätthet kan ta sig tvärs igenom Stockholm och inom Stockholm på ett bättre sätt. Och det finns ju många städer runt om i världen som har löst det här på ett bättre sätt än vad de gör i Stockholm.
Okej.
Okay. Ni försöker ju med profilera ni också som Centern som ett miljöparti. Är det här en viktig miljöfråga då?
Ja, att få bort tunga trafiken genom städerna är ju en viktig fråga. Det är ju miljön för människorna som drabbas av den tunga trafiken. Och värdena genom Örnsköldsvik är ju väldigt hög, så att det skulle bli fantastiskt fint att få en förbifart genom Åsberget.
Och säkerhetsfråga också kan man väl lägga till.
Helt klart är det så. Mm. Det går mycket, mycket farligt gods igenom Örnsköldsvik också.
Ja. Bygga högt i stan har Centern sagt.
Ja,
förstår ni?
De har det, ja.
Mm.
Och det verkar ju vara inte låter ju som någon centerfråga precis, som jag rent spontant tänk så här då. Det är väl ingenting som vi förordar, att bygga högt i stan, utan det viktiga tycker vi, det är att vi har billiga bostäder, att vi kan bygga billiga hyresrätter. Det är ju någonting som fattas överallt i Övik, och det fattas runt om i Sverige. Jag tycker vi kan utlysa en tävling där byggföretag kan ta fram de billigaste men ändå fullgoda lägenheter som behövs för yngre och för äldre. För att det är ganska likartade boenden. Och gärna att man kan kombinera det också. Så att det ser jag hellre som en viktig grej att vi ska till morgon en gång till.
Ja, men att bygga billigt, det har ju ingen lyckats med hittills. Det är väl något fundamentalt fel någonstans eftersom det inte går. Det byggs ju dyrt överallt faktiskt.
Ja, det gör det. Så att,
Var det felgrepp att bygga de två senaste höga husen, Elite Hotel och Ting 1?
Ja, alltså Elite Hotel, vi var ju emot, inte hotellet som sådant, utan vi var ju emot placeringen.
Mm.
För att det ligger ju precis mitt i utsikten ifrån inre hamn här, och det har lika väl kunnat ligga borta vid arenan. För att vi har ju den unika möjligheten, den unika miljön att vi har hamnen ända in i centrala Örnsköldsvik, och jag tycker vi ska värna om den, att det är ett rum för allmänheten också, så att man inte bygger igen, så att man inte ser den fantastiska utsikten och förstör miljön för allmänheten, utan att det är otroligt viktigt att vi håller öppet. Mm. Att vi inte bygger igen något mer.
Så du köper det, inte argumentet att det bidrar till folklivet nere i inre hamnen?
Nej, det gör jag inte.
Nej.
I många större städer så ligger ju de här stora fina hotellen en bra bit ifrån centrum. Så det är inget argument som jag köper, för att det är så, vi har så liten stad så att de här gångavstånden vi har, det spelar ingen roll, har ingen betydelse. Istället skulle man ha haft lite mer med annat liv där nere i, med grönområden och med mindre verksamheter som kunde vara där. Så att jag köper inte det, för det är bara ett boende.
Ja, det är klart att folk som bor där bidrar ju till kommersen i området, och kommersen har ju betydelse för att det ska vara ett attraktivt centrum.
Jo, då, visst är det så, men jag tror inte att det står fall med att man har byggt det på något annat ställe, tror jag inte.
Okej.
Okay. Och Tom nämnde Ting 1, vad är din uppfattning om det här huset då?
Ja, så när det kom upp så var det ju väldigt speciellt, det är ju fortfarande speciellt. Men jag tyckte det är kul med utmanare. Det är inget fel i det. Absolut inte. Så att det är helt okej. Okay. Men det där är ju också lägenheter för de som är välbeställda. Det är inga ungdomar som kan, eller vanliga barnfamiljer som kan bo där. Utan vi tycker mer att det är viktigt att vi bygger så att alla har möjlighet att flytta hemifrån. Och att flytta till ett eget boende när man börjar bli äldre som ligger mer centralt.
Mm. Ja, 30 minuter går väldigt fort, Göran Wåhlstedt, som vi har som gäst i studion idag. Och du har ju valt en låt som du vill avsluta det här programmet med också.
Ja, det har jag gjort, och det är en Elvis-låt. Det är In the Ghetto.
Och vad syftar du på då?
Ja,
du var inte lika snabb nu.
Ja, jag var lite eftertänksam, eftersom det kanske blir känsligt om jag säger att det bor till Skellevad som jag med. Men det var inte riktigt det. Men det är ju så att In the Ghetto är väl en låt som Elvis, kanske en av de enda samhällskritiska låtar som han har gjort. Och den handlar ju om en som hamnas ner i samhället och som blir skjuten, och att det dyker upp en till likadan som vaknar till liv och föds i gettot. Så att det måste vi jobba emot. Den här var på den första skivan som jag köpte överhuvudtaget. Jag köpte den 2 år innan jag hade råd att köpa en skivspelare. Så jag fick tumma på den där skivan i 2 år innan jag kunde lyssna på.
Okej, vi tackar dig Göran för en trevlig stund.
Tack så mycket.
Och så lyssnar vi på Elvis.
Ja, tack.
As the snow flies on a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto. And his mama cries, 'cause if there's one thing she don't need, it's another hungry mouth to feed in the ghetto. People, don't you understand? The child needs a helping hand. He'll grow to be an angry young man someday. Take a look at you and me. Are we too blind to see? Do we simply turn our heads and look the other way? Well, the world turns. A hungry little boy with a runny nose plays in the street as a cold wind blows in the ghetto. And his hunger burns. So he starts to roam the streets at night, and he learns how to steal, and he learns how to fight in the ghetto. Then one night in desperation, the young man breaks away. He buys a gun, he steals a car, tries to run, but he don't get far, and his mama cries. As a crowd gathers round, an angry young man face down in the street with a gun in his hand in the ghetto. And as her young man dies,
On a cold and gray Chicago morning, another little baby child was born in the ghetto. And his mama cried.
Du lyssnar på Radio Nola Skogs och i studion sitter Sven Lindblom och jag, Tommy Dickens. Och tekniker är Erik Bergström. Och vi intervjuar våra lokala politiker inför det kommande valet. Och nu har vi Jarl Strömbäck som representerar SPI Välfärden i studion. Välkommen Jarl.
Tack Tommy.
Vi har berättat vad vi har för erfarenheter av politiken och vilka är dina?
Ja, precis. Ja, jag är väl vad man kan kalla en samhällsintresserad medborgare ursprungligen, men jag reste väldigt mycket i tjänsten där många, många år. Så det var först 94, i valet 94, som jag fanns med på listorna första gången. Och då kom jag också med i en av nämnderna för Folkpartiet. Det var Folkpartiet som jag jobbade för då. Och 98 så kom jag in i fullmäktige som ersättare, och 2002 så blev det landstinget och kommunfullmäktige. Så man kan väl säga att från 2002 har jag haft en ordinarie plats i antingen kommunfullmäktige eller landstingsfullmäktige eller både och. Under tiden 2002 till 2010 fanns jag i landstingsfullmäktige.
Och då representerade du Folkpartiet.
Ja, korrekt.
Och du hoppade av mitt under mandatperiod och började jobba för SPI.
Ja, det är inte riktigt så. Det är så här att man börjar ju nominera till valet 2010. Det arbetet påbörjas ju under 2009. Och jag kände då under 2009 att under den perioden att jag ville inte göra en valrörelse till med Folkpartiet. Och det handlade mycket om den här, ja, det man kallar för pensionärsskatten och den nya pensionsreformen som jag såg slår väldigt snett mot pensionärerna på lång sikt. På kort sikt kanske det inte spelar så stor roll, men vi har ju sett nu att pensionerna sjunker under ett antal år och så vidare. Så att jag tycker att det var de frågorna som i politisk mening var de viktiga för att jag valde att lämna Folkpartiet. Och det var det alltså lite drygt ett år kvar till valet. Så, och jag valde att sitta kvar de mötena. Det är korrekt.
Kan väljarna vara säkra på att du nu sitter kvar för SPI mandatperioden ut då?
Ja, det är den målsättning som jag har, att jag ska köra en period till. Det är vad jag har sagt mig själv och mina partivänner.
Varför heter ni SPI Välfärden?
Ja, vi hade en stämma i Jönköping. Det här partiet SPI Välfärden har sin tyngd kan man väl säga i södra delen av landet. I Skåne, Halland och så vidare. Där är man tunga. Och även i Mellansverige finns man i ganska många kommuner. Och vi hade en stämma då i månadsskiftet maj-juni förra året nere i Jönköping, och då var alltså diskussionen hur man ska tydliggöra på ett annat sätt inriktningen för SPI. Man ville alltså ha något som för väljarna och för gemene man kändes, gav en igenkänningseffekt på något sätt, och då valde man att lägga till ordet välfärden. Alltså välfärden är det vi ska arbeta med, välfärdsfrågorna. Och jag kan notera nu till exempel att Socialdemokraterna har ju gått ifrån att skriva Arbetarpartiet. Man skriver ju Framtidspartiet nu. Och det är kanske så man vill göra, att man vill tydliggöra den inriktning som partiet har.
Nu ska vi återvända till det lokala här. Känns det Vilket huvudalternativ står du på när det gäller lokala politiken? Anna-Britta Åkerlind, Centern, eller Glenn, Socialdemokraterna?
Ja, alltså i dagsläget så har vi bestämt oss att under valrörelsen här så arbetar vi utifrån den synpunkten, så att säga, att det är sakfrågorna som är avgörande, inte vilket block det handlar om. Och det kommer nog att vara min personliga ståndpunkt också efter valet, att sakfrågorna ska vara avgörande. Men vi har inga informella band med vare sig alliansen eller med socialdemokratin för närvarande.
Men vem har ni huvudsakligen varit stöd för under den senaste mandatperioden eller innevarande period?
Ja, om du frågar Socialdemokraterna så skulle de säga alliansen. Om du frågar alliansen så vet jag inte med säkerhet vad de skulle svara. Men det är ju så att 90-95% av de frågor som tas i fullmäktige, det tas ju så att säga utan voteringar. Så att så är det ju med de väldigt många frågor. Och jag vet inte hur andra får svara på hur man uppfattar oss, tror jag.
Men det är ju 6-7 partier. Alla hoppas ju nu att den socialdemokratiska majoriteten ska brytas. Vem kommer ni då att stödja?
Alltså, jag har ju varit tydlig i de insändare som jag och vi har gått ut med och även i den tidningsbilaga som skickades till samtliga väljare via Sjuan, att vi tror det är bra med ett skifte på majoritetsposten, helt enkelt av det skälet att en levande demokrati förutsätter att man har skiften då och då. Och jag tror det skulle också kanske locka in fler i politiken. Det blir väldigt statiskt om det är samma parti årtionde efter årtionde.
Indirekt har du då svarat att det är Anna-Brittas sida som du stöttar.
Ja, men jag kan ju säga att jag tror att det vore bra, men samtidigt vill jag säga att det beror ju vilken politik man väljer att driva, för att jag menar det kan finnas sakfrågor där vi kommer definitivt att ha olika uppfattningar.
Har de varit så otydliga, tycker du?
Nej, men jag kan ju se till exempel vindkraftsfrågan, där jag känner att vi har en väldigt olika syn på hur utvecklingen ska vara, energifrågan.
Ja, vem står ni närmast där?
Ja, där står vi nog ganska ensamma, tror jag.
Ja, just det. Ja, det är väl få Öviksbor som inte vet var du står när det gäller vindkraften.
Ja.
Och vad tänker du göra åt det om du får en chans?
Nej, jag känner att vi har stöd hos en växande del av befolkningen. Allt fler inser ju att det finns stora problematiker med det här. Det handlar inte bara om den här skövlingen av naturområden som är den största som görs nu sedan vattenkraftens utbyggnad. Det handlar ju också om visuella störningar, och det handlar om ljudstörningar som är stora för de som inte är närboende. Det kan handla om kilometeravstånd, och med vissa vindriktningar och vissa atmosfäriska förhållanden så får man väldigt stora störningar.
Det finns ju en plan här i Övik säger att man ska bygga ut 12 områden, och jag gissar väl att sådär 8-10 stycken är redan mer eller mindre på gång.
Ja.
Vad vill ni göra åt det?
Ja, jag har ju skrivit då att man borde införa ett moratorium här, alltså sätta stopp för fler tillstånd, va?
Har du motionerat om det?
Jag har i alla fall skrivit om det. Jag tror inte jag har motionerat om det, men det finns ju anledning att göra.
Och det betyder att man ska göra en översyn av den här planen då?
Ja, det görs väl normalt sett efter varje valrörelse, så att säga, efter varje mandatperiod.
Det är ingen självklarhet.
Nej, okej. Okay. Den frågan kan du, Tommy.
Ja, okej. Okay. Vi kan gå vidare till...
Men eftersom du nu profilerar dig så envist emot vindkraft, vill jag veta hur du ska producera elen då?
Ja, men vi har ju ett elöverskott redan som det är idag, va? Och jag är också inne på den linjen som alliansen deklarerar, nämligen den att vi ska effektivisera kärnkraften och fortsätta arbeta med den. Jag tror att det är av två onda ting eller goda ting, vilket man nu vill se, så tycker jag det är den bästa. Det har den minsta miljöpåverkan på samhället i stort.
Där känner jag igen ditt folkpartistiska förbrukna.
Ja, så är det väl.
Ja.
Jag har inte grundvärderingarna finns. Det socialliberala finns kvar. Det är inte förändrat.
Mm. Okej, okay. Vi kan ta en fråga till också. Tunneln, E4-tunneln, var står SPI i välfärden där?
Ja, det är den enda vettiga lösningen, tycker jag. Absolut.
Ja, ni verkar ha en ganska god uppslutning för den här i kommunen. Ja.
Ja.
Mm. Ja, men ska vi ta och spela en liten låt kanske? Du har fått välja någonting. Vad blev det?
Ja, det är en vänsterlåt skulle nog de flesta säga. Det är Mikael Wiehe som har skrivit en låt som heter Fågel Fenix. Och den handlar mycket om att komma igen, va? Efter prövningar och sådär.
Och det är...
Om man läser det bakom texten.
Okej, okay, ja. Ja, men vi lyssnar på Mikael Wiehe.
Ja, Jarl Strömbäck, gäst i studion här i Radio Nola Skogs. Ni har ju välfärdsfrågor som är redan i partinamnet. Hur ser du på vinster i välfärden?
Ja, jag tror inte att vinsterna är det man ska jaga mest. Det jag tror man ska verkligen jobba med, det är ju kvaliteten, kvalitetsfrågorna. Och där har det bröstit i kontroll. Det är ju en relativt ny företeelse det här med ska vi säga loven och den biten, så att kontrollapparaten har helt enkelt inte hängt med, och det tror jag de flesta experter är ense om.
Loven, kan du förklara?
Ja, alltså lagen om valvård eller
valfrihet.
Valfrihet i vården. Och där är vi är positiva till det. Alltså de som behöver, och det är ju ofta äldre människor, de borde ha rätt till att välja utförare av tjänster av olika slag, även när det gäller så att säga äldreomsorgen. Men det innebär inte att att kommunerna kan smita undan sitt ansvar, utan det ska ju finnas där som en kvalitetsgarant. Och man betalar ju också med kommunala pengar.
Och du tror på att man kan klara kvaliteten också genom kontroller?
Ja, men man gör det ju på en mängd olika andra områden. Ta bara livsmedelsområdet till exempel. Det finns ju massor av områden där vi har en utbyggd, så att säga, kvalitetskontroll. Och det borde man kunna göra även på det här området.
Ja, svårigheten är väl att här handlar det väldigt mycket om från människa till människa. Ja. Det är inte så lika lätt att skriva hur det ska se ut.
Nej, men då är det ju så i så fall att man kan ju lämna ett företag för ett annat, eller man kan gå från kommunal till privat. Mm. För min inställning är ju, man ska ju heller inte ha det som i Stockholm, i vissa Stockholmskommuner där kommunerna har helt lagt ner den egna omsorgen och sedan köper man upp till billigaste pris. Alltså på det sättet får det inte fungera heller. För då blir ju kvaliteten lidande, det är inget snack om saken. Utan jag skulle vilja se en balans mellan det som är offentligt och det som är privat.
Mm. Har vi mer välfärdsfrågor sen?
Ni betraktas ju ibland som ett enfrågeparti. Hur ser du på det?
Ja, jag har väl försökt på alla sätt att liksom gå ifrån den bilden. Och det jag menar, och det är i de diskussioner som vi har internt också, så är det ju så jag framfört hela tiden, att sitter man i ett fullmäktige så måste man kunna ta ställning till alla de frågor som kommer ut. Det är en skyldighet man har. Man har det skyldigheten inför fullmäktige och inför väljarna och så. Att gå in i ett sånt arbete med bara en fråga, det är för mig otänkbart.
Du profilerades ju också som motståndare till att arenan skulle byggas. Men behöver inte Örnsköldsvik den typen av möteslokal?
Ja, alltså nu finns arenan, och arenan gick med vinst de två första åren. Det framgick av årsberättelserna som jag tog ut för i somras eller försommaren, när det var en debatt om det här, om de nya pengarna. Mm. Och det som sedan har hänt är ju att kostnaderna har stuckit iväg, och det är ju inte arenans kostnader som har stuckit iväg, för räntorna har ju gått ner och så har man ju gjort avbetalningar på sina lån, utan det är ju så att säga verksamheten i arenan, alltså Modo Hockeys verksamhet, som har kostat en massa pengar. Och sen kommer de till kommunen och vill ha mer ersättningar, och det är ju det här som jag tycker är fel, så att säga. Vi kanske inte ska gå tillbaka till 2005 eller 2004 eller när den byggdes, utan vi är ju i dagsläget nu, va? Och då har jag den speciella uppfattningen när det gäller idrott. Jag höll ju på med idrott som ledare i Höglunds skidsektion under ett antal år. Och så har jag ju sett skillnaden mellan det som är elit och det som är ska vi säga ungdomsidrott till exempel. Och då har jag den uppfattningen att elitidrotten ska klara och bära sina egna kostnader.
Men arenan är ju till inte bara för Modo Hockey. Den fylldes ju av Björn Skifs och Kalle Moreus och kanske också Thomas Lidin skulle kunna
alldeles
fylla.
Alldeles utmärkt.
Och om vi inte haft arenan, har vi inte kunnat ha sådana arrangemang?
Nej, jag har absolut ingenting. Nu när arenan finns här så ska den ju utnyttjas maximalt. Det ska den göra utifrån de här riktigt stora arrangemangen. Sen passar den inte för mindre arrangemang. Och det finns ju en mängd mindre arrangemang som kanske drar 400-500 personer som inte har en bra arena idag.
Ja, då kommer vi in på kulturhus, konsert, lokal, teater.
Ja, precis.
Och hur ser du på det?
Ja, jag skrev en motion till fullmäktige i somras, som det var i juli någon gång, som jag lämnade in, där jag föreslår att om det finns pengar, alltså det förs ju en diskussion nu om att vi skulle bygga ett utomhusbad. Det har Sönderby velat göra. Det förs diskussion om att vi eventuellt skulle bygga nya ishallar på gamla campusområdet. Och då tycker jag att då är det kulturen som är viktigare i det här läget. Finns de pengarna, då menar jag att då borde man satsa på ett kultur- och teaterhus nere i inre hamnen exempelvis. För som kan ta ungefär 500 personer max. Och min förebild där är Vara. Nere på Västgötaslätten i Vara finns, byggde man för 10 år sedan ett sånt konsert- och teaterhus. Och det är en kommun med bara 16 500 invånare. Men det har blivit en stor succé. Och jag tror att det vore väldigt roligt om vi kunde göra det på det sättet också, att Jag tror väldigt många ungdomar sticker från Örnsköldsvik också för, av det skälet att de säger som så här, men Örnsköldsvik finns ingenting att göra om man inte gillar idrott.
Mm. Socialdemokraterna har ju föreslagit ett kulturhus ihop med Sliperiet, jag antar för att få synergieffekter med den verksamhet som vi bedrivs där och kunna utveckla båda sidor. Ja. Är det fel?
Ja, jag såg att man hade tänkt sig 70 miljoner där. Ja, jag tycker att man ska inte göra en halvmesyr, utan ska vi göra någonting så hade det hade passat perfekt att lägga det mellan Arken och Resecentrum. Kanske plocka bort någon av de här byggnaderna som nu inte används, gamla träbyggnaderna. Då hade vi fått ett perfekt läge där och det hade kunnat bli en mycket, mycket fin magnet också för kulturintresserat folk.
Det är nog knappast investeringen som är problemet, utan det är väl de årliga kostnader man får för en sån drift.
Ja, det är riktigt, och det är ju så att den typen av byggnaders verksamheter, de kommer alltid att kräva ett visst stöd, så är det nog.
Mm. Men om du inte kopplar ihop en sån kulturbyggnad med någonting, blir det inte väldigt lätt för mycket pengar då?
Ja, alltså, du måste bygga in till exempel en teater eller konserthus, restaurangen eller någonting med en högklassig restaurang som gör att du får en bärkraft, en daglig bärkraft. Mm. Men om man ser på Vara då till exempel, så har de ju lagt in väldigt mycket av skolans så att säga estetiska verksamheter i den här byggnaden, så att man kan använda den på det sättet också. Mm. Mm. Så att det gäller ju att vara lite uppfinningsrik, och jag tror att man kan dra lärdom av att lyssna på andra, göra en ordentlig undersökning av hur fungerar det. Mm. Exempelvis där nere.
Ja,
i tidningen 7 så har du ju faktiskt också sagt att om den mest angelägna frågan för de kommande 4 åren, om du nu fick bestämma riktigt mycket, det skulle vara att bygga en sån här konsert- och teaterhus.
Ja då, det kom ju såna här frågor, och jag vet inte om det är den mest angelägna frågan. Den mest angelägna frågan för mig, det är ju de facto att vi har en fungerande äldreomsorg, för det är de svaga i samhället, det är de människor som ofta saknar egen röst, och i den mån de inte är anhöriga i sin närhet så är de helt beroende av kommunens goda vilja. Så att jag tycker att den absolut största frågan när det gäller vår verksamhet, det är hur man tar hand om de äldre i kommunen.
Men är det något fel på den kommunala omsorgen?
Ja, det beror väl på hur man ser det, men jag har ju under den här tiden på torget har jag kommit två stycken yngre kvinnor fram till mig och pratat. De har jobbat inom, den ena jobbar inom omsorg, den andra hade jobbat inom omsorg. Och de tyckte det är så synd om gamlingarna, för att de får ju ingen tid för dem. De får ju ingen tid för dem. Mm. Och de blir så ledsna. Och där har du väl lite problematiken, alltså omsorgen i vår kommun, och det är inte bara i vår kommun, den är inte behovsstyrd. Det är inte de äldres behov som är styrande. De får inte den här tiden som de behöver för att sitta och hålla ett samtal etc. Utan istället får de en burk med piller.
Men du säger att den ska inte vara behovsstyrd. Den ska vara behovsstyrd, säger du, man ska inte räkna kronor och ören. Mm. Men du har ju också ansvar för den kommunala ekonomin som framträdande politiker.
Ja. Och då skulle jag vilja göra så här då, komma med den här kommentaren. Jag gick tillbaks nu i somras och tittade efter hur det såg ut för 20 år sedan när jag började i politiken. Och då såg man att kommunen, den här kommunen hade 3776 fler invånare än vi har idag. Men idag har vi 500 styck fler i kommunen anställda, om man tar kommunen med bolagen, än vad man hade 1994. Då ställer jag mig frågan, hur är det möjligt och hur fördelar vi resurserna i så fall? 94 borde vi ha haft cirka 1100 platser på boenden mot 800 idag, runda siffror. Och vi borde ha haft bra många, många, många fler klasser i skolorna då jämfört med nu. Ändå har vi 500 fler anställda i kommunen. Använder vi resurserna på rätt sätt?
Ja, men du får det då låta som det vore 500 byråkrater som är anställda. Men tror du inte att merparten av de här 500 som nu är anställda jobbar inom hemtjänsten och i vård och omsorg? Nej, eftersom vi har en åldrande befolkning.
Ja, jag hade för 2 år sedan så betalade jag en del pengar för att få en analys av ett Örnsköldsviks kommun och ett företag som heter Svensk Kommunrating. och som arbetar oberoende med att titta på kommuner. Och deras, nu var det här inte den riktigt djupgående analysen, men i alla fall, de gör rullande analyser av kommunerna, så att varje kommun genomlyses en gång vartannat år. Och deras uppfattning var att vi hade, var kraftigt överdimensionerade personalmässigt i Örnsköldsvik.
Och menar du att vara inom administrationen eller vård och omsorg?
Nej, jag tror inte att det är något, att vi har någon överkapacitet, så att säga, på golvet. Utan jag skulle vilja att man gjorde. Det är ju så, när vi går in i den här nya perioden, mandatperioden, så utgår vi från samma resurser alla. Det spelar ingen roll om det är allians eller socialdemokrati eller vi. Grundbasen är densamma. Frågan är, hur kan vi förändra den här resursen som vi ska arbeta med? Och där skulle jag vilja att man tittade på, är det så att vi har för många, många människor på fler ställen, så får vi kanske förändra det. Jag är inte rädd för att säga det.
En sista fråga, Jarl. Var står du i regionfrågan?
Ja, det har hela tiden när vi sysslat med detta i landstinget också förespråkat en större region. Och jag är ju själv uppe från Norrbotten och har mina rötter där och är uppe. Och jag känner ju Norrland något så när väl, tycker jag. Och det är klart att vi har stora avstånd och vi kommer kanske alltid ha en viss form av slitningar. Inom regionen i så fall, det har vi ju redan i länet mellan Medelpad och Ångermanland, men jag tror att vi måste lära oss att utnyttja resurserna bättre än vad vi kanske gör nu. Vi ska inte ha en ständig kamp mellan Sönsvall och Umeå till exempel. Vi måste komma bort från sådana där saker.
Och en stor region i det här fallet, vad betyder det?
Ja, för min del handlar det om de fyra nordliga länen, men de kanske inte kommer dit, men det jag har inget emot en regionförstoring.
Det tycks vara svårt att få ut det till medborgarna.
Ja, vi är själva nog, som det heter, normen säger. Tyvärr är det väl så, och det är väl inte alltid bra.
Okej. Då får vi nog ta och sluta, Jarl. Vi får tacka dig, Jarl Strömbäck, för SPI Välfärden som sitter här i studion. Och så har vi en sista låt som du får önska här. Vad var det?
Ja, det är en sån här Askungesaga. Den här mannen dog, Sigurd, som Jill Jonsson hittade på gatan i Nashville. Alltså, det är ju helt fantastiskt. Hans... Ja, man blir nästan tårögd när man tänker på den resa som man har fått göra. Och alltså, från att ha varit då drabbad av det som drogmissbruk och annat, så har han alltså rest sig verkligen i Askungesaga. Och den här låten, Down by the River, var ju den de spelade i tv, och den har ju spelats in på en skiva nu, och den har legat alltså på högsta listan i USA i 10 veckor.
Okej, vi lyssnar på den.
Lyssnar vi, och så säger vi tack till Jarl. I'm going down to the river to wash my soul again. I've been running with the devil and I know that you're not my friend. I've been falling by the wayside, living in this world of sin. I'm going down to the river, gonna wash my soul again. I'm going out to the country to bury my head in the creek. I'm gonna jump walking, I've been getting in trouble.
Jag har stängt, tryckt till ordentligt. Ja, du lyssnar till Radio Nola Skogs och vi som sitter här i studion, det är Sven Lindblom och jag, Tommy Dickens. Och tekniker är Erik Bergström och just nu har vi fått in Jenny Nilsson i studion som är representant för Miljöpartiet. Hej, välkommen Jenny. Jag ska stänga av den här apparaten också.
Hej, hej.
Nu hörs det kanske vad vi säger.
Ja.
Ja, vi har berättat vad vi har för erfarenhet av politiken och vad har du för erfarenhet av politik?
Ja, jag är ju en väldigt samhällsengagerad medborgare och jag skrev ett medborgarförslag för, det var 2009, om mer ekologisk närproducerad mat i offentlig sektor, och då blev jag rekryterad av Miljöpartiet här i Örnsköldsvik, och innan dess så har jag aldrig sysslat med politik, utan jag ser mer politik som ett medel att kunna driva de frågor som jag brinner för och som jag ändå skulle göra som privatperson.
Mm. Och vem är du då som privatperson?
Ja, jag är en 39-årig småbarnsmamma som brukar kalla mig för mångsysslare, för jag har flera olika jobb. Och jag är ursprungligen från Norrbotten i en liten by som heter Åskogen ovanför Boden. Och har bott här i 10 år. Väldigt engagerad i Naturskyddsföreningen. Föreläser om mat och kemikalier. Jag jobbar som städare. Och jag jobbar som ledsagare. Mm. Och även praktikant åt Naturskyddsföreningen.
Ja.
Och nu siktar du ju på att bli gruppledare eller för Miljöpartiet. Och då blir en självklar fråga. Kommer du att stödja Glenn eller Anna-Britta i politiken lokalt?
Jag tror inte att jag kommer att bli gruppledare. Jag är ett av två språkrör tillsammans med Olof Dahlberg. Vi har lite annan rangordning i Miljöpartiet. Så. Men när det gäller det här, vilka man ska samarbeta med, så är det fullständigt omöjligt att säga före valet. Därför att efter valet så får vi se hur det har gått. Och då blir det ju en förhandlingsfråga. Och då får vi titta på hur det ser ut.
Men jag har lärt mig att ja, centralt är det ju självklart att Miljöpartiet ingår tillsammans med Stefan Löfven då i oppositionen. Men lokalt så har ni samarbetat ofta med de borgerliga partierna både i kommunen och i landstinget. Visst är det så?
Jag vet inte om det är mycket. Jag vet faktiskt inte statistiken på hur det ser ut i fördelningen, vad man har tyckt i olika frågor. Det har jag aldrig kollat på. Men vi kör ju alltid den linje som är i linje med MPs politik. Och är det så att några borgerliga partier har en bra förslag eller idéer som är helt i linje med vår politik, så då kan man ju stötta de förslagen såklart. Precis som de stöttar våra.
Mm. Om vi tar en sån här skiljande fråga då mellan Alliansen och Socialdemokraterna. Det här om lagen om valfrihet i omsorgen. Har ni tagit ställning där om ni vill ha privat verksamhet eller inte?
Alltså vi är inte principiellt emot privata företag och sådant. Men det här med vinster i välfärden, det är vi fullständigt emot. Det måste finnas ett regelverk och det måste finnas vad ska man säga, bra förutsättningar för att hindra att det försvinner pengar till kanalöarna och sånt. Det tycker jag är fullständigt förkastligt att skattepengar används på det viset.
Men är det möjligt med privat verksamhet utan vinst?
Ja, men alltså om man har investerat i en verksamhet så måste man ju få pengarna åter. Det finns ju ingenting. En viss vinst är ju inte någonting av ondo. Men det som man har sett nu med vissa företag, det tycker jag är...
Det är övervinsten ni är emot,
ja,
då, kan man säga.
Ja. Mm.
Ja. Ska vi ta en fråga som till exempel vindkraften som vi har frågat alla partier om här. Vi har ju en plan här i Örnsköldsvik för utbyggnad av vindkraften, utpekade 12 områden. Känner du till det?
Ja, Jag vet inte exakt vilka 12 områden det handlar om och vilka som berörs i närheten. Jag är inte insatt. Vi kanske inte har gått in på det, men jag sitter ju inte i kommunfullmäktige eller i några nämnder. Så jag har ju inte full insyn i många av de här aktuella ämnena som har varit under årens lopp. Men vi tycker det är jättebra med vindkraft och en utbyggnad. Men det måste ske på ett på rätt sätt. Och det måste byggas så att det blir så få störningar som möjligt på den biologiska mångfalden och naturen. Man måste titta på vilka områden det är, vad det finns för arter, vilka bor där, hur ser det ut med buller i olika sammanhang.
Allt det där är ju gjort i den plan som finns, ja, här i Örnsköldsvik.
Men ändå så verkar det ju vara folk som motsätter sig vindkraften.
Jo, det är ju så att regelsystemet är ju sånt att om man bor några kilometer ifrån så anses man inte berörd av enligt lag då av vindkraften. Men det tycker ju människor ändå, att man vill inte se vindkraftverken. De är ju väldigt stora idag och de snurrar. Och det hörs också, fast det kanske inte överskrider de normer som finns. Så att här handlar det ju om vad man tycker egentligen.
Mm. Och jag tror att sådana där problem kommer man aldrig ifrån. Därför att jag undrar hur många människor som störde sig på att man byggde E4-an. Det är ju väldigt mycket hus runt omkring. Det blev ju en störning med ett konstant zoom av bilar. Men till slut så det är som det är. Och utvecklingen framåt går ju mot att vi måste öka den förnybara energin. Det finns inte annat som är hållbart i längden.
Ja. Sven, har du någon fråga nu?
Du har ju redan svarat på att du vill ha förnybar energi. För är i tidningen 7 är du ju intervjuad och skriver du att ni vill ha elbilar och laddstolpar för elbilar.
Mm.
Och då måste vi producera elen.
Jajamän. Vi exporterar ju redan idag el till andra länder, så det är ju uppenbart att vi har ett överskott. Men det ska vara el som är förnyelsebar. Och då finns det många olika alternativ. Jag tror inte att man kan binda upp sig bara vid vindkraft. Vi måste titta på andra tekniker, vågkraft, den vattenkraft vi har som är, vi använder redan. Det finns ju många olika alternativ och det kommer säkert fler framöver. Saker som vi inte känner till. Så det utvecklas ju hela tiden. Det funkar ju inte som det är nu idag med Vattenfall som öppnar kolkraftverk i Tyskland.
Nu kommer vi lite vid sidan om. Så nu återvänder väl till lokala frågor då.
Jaha.
Du säger ju att i tidningen 7 också intervjun att du vill minska utsläppen och lokalt här som den viktigaste frågan, om du får mer att säga till efter valet. Kan du utveckla det lite?
Vad tänkte du? Matfrågan?
Ja.
Ja, ja, alltså sist jag kollade på siffrorna på kommun då serverade man mat, alltså kött från svenska uppfödare, då var det bara 27%. Så det betyder ju att
var det bara 27% från svenska gårdar?
Ja, och resten är ju då utländskt kött. Och jag tycker ju precis som det står i tidningen 7 att det är inte hållbart och det är inte vettigt att vi ska importera en massa billigt kött som är billigt därför att deras djurskyddslagar och miljölagar inte är lika strikta som oss. Eller om det är producerat i Polen ett lågpris eller där arbetskraften är mycket billigare. Det är klart köttet blir billigare. Och så köper man upp det för att spara pengar, men man sparar ju inte på miljön. Vi ser ju inte minst de här problemen med antibiotikaresistenta bakterier i Danmark, där epidemiologerna säger att de har tappat kontrollen över den här bakterien som sprider sig. Och jag tycker inte att vi ska importera sånt kött. Där jag tror det är 70% av köttet innehåller de här antibiotikaresistenta bakterierna. Och har då man tillagat det dåligt, om man får i sig det här, så kan det ju ha enorma konsekvenser.
Det är upphandlingen det handlar om alltså.
Ja, ska vi värna landsbygden och våra svenska bönder, då måste vi ju då måste vi ju handla av dem. Det säger ju sig självt. Något annat tycker jag inte håller.
Importförbud och ändrade regler för upphandling, då kommer du in på EU-frågor och lagen om offentlig upphandling. Du vill alltså ha stora förändringar på båda hållen?
Nej, inte importförbud, det går ju inte med EU, men man kan, om man är klurig, göra upphandlingarna på så sätt att det går inte att upphandla polskt eller danskt kött. Jag vet, det var en kommun någonstans i södra Sverige som hade ställt som krav i upphandlingen att maten som skulle serveras i skolorna ska finnas så nära att barnen ska kunna besöka gårdarna. Och det blir väldigt svårt då att upphandla polskt kött, för ungarna kan ju inte åka till Polen och titta på de här grisarna.
Och det höll i en prövning också.
Ja, de har fått igenom det. Så att det finns kryphål i den här upphandlingslagen. Men det gäller bara att det är kunnigt folk och att man lär sig hur man ska göra det här på rätt sätt.
Vi kanske ska lyssna på lite musik. Du har önskat en låt. Var det inflation, tror
jag? Ja, och jag har faktiskt ett litet pratmanus till att presentera den här lilla låten. För den handlar ju om ekonomi. Och Per Albin Hansson sa för många decennier sedan följande: först ska vi befästa den politiska demokratin, därefter ska vi förankra den sociala demokratin och den sociala välfärden. Och sen är tiden inne för att gripa sig an den ekonomiska demokratin. Och jag tycker att än idag så står väl, jag tycker inte jag vet, att vi än idag står och stampar på samma fläck vad gäller ekonomisk demokrati. Faktum är att den inte kommit framåt alls, tvärtom. För det tillväxtekonomiska systemet är exponentiellt. Och exponentiell tillväxt är en matematisk orimlighet. Det är helt omöjligt att ha evigt ökande tillväxt på en planet med begränsade resurser. Och den här låten som jag ska spela är en snabb, ganska arg rapplåt som får in några rejäla, välriktade snytingar mot kapitalismens baksidor där girighet tar över på bekostnad av människor och miljö. Och den heter Inflation och spelas av Promo.
Då lyssnar vi på den, det låter spännande.
Känns som om vår del av världen drabbats av en inflation. Skulle räcka med hälften av allt vi har idag. Ser man till skiten som kommer så är det fan mig inte klok. Men är det frågan om vår tillväxt, då blir svaret ja. Känns som om vår del av världen drabbats av en inflation. Som om man har allt men ändå inte har det bra. Medan sanningen sitter åt noll i sitt vita torn, slår vi näst på tufrågande vem och vad vi kan. De malverar, devalverar, regerar med hjärnan. Då vi serverar, stuperas med mera av en världsbank. Där inflation har orden, inflation har känslor. Och inflation har mord för följer på en inflation av människor. Som om livet tappat all sitt egen värde. Vi offrar villigt en hel kontinent av tredje världen. De säger att det tredje världskriget är inte här än. Om du tycker annorlunda kommer mig och Herbert. Känns som om vår del av världen drabbats av en inflation. Skulle räcka med hälften av allt vi har idag. Ser man till skiten som kommer så är det fan mig inte klok. Men är det frågan om vår tillväxt, då blir svaret ja. Känns som om vår del av världen drabbats av en inflation. Som om man har allt men ändå inte har det bra. Medan sanningen sitter de snackar lågkonjunktur, de snackar inflation. De snackar aldrig någonting om vår situation. De sörjer Fannie Mae, de sörjer Freddie Mac. Vi sörjer Isaac Hayes, vi sörjer Bernie Mac.
I ain't scared of you motherfuckers. You don't understand.
Firar att det nu en bank blir stängd. Garvar åt konkursen och när börsen går omkull. Står jag där och sprutar konfetti ur din portfölj. Sen så börjar jag väl reflektera över faktumet att allting är väl regisserat. Ni chockar folket med kris för att få dem med på eran chockterapi för att bygga en pyramid. Ni snackar avreglering, ni snackar recession. Ni snackar jävligt avslappnat om depression. Förändra sen kriserna på 20- och 30-talen, så blir ni alltid räddade av skattebetalarna. Känns som om vår del av världen drabbats av en inflation. Skulle räcka med hälften av allt vi har idag. Ser man till skiten som kommer så är det fan mig inte klok. Men är det frågan om vår tillväxt, då blir svaret ja. Känns som om vår del av världen drabbats av en inflation. Som om man har allt men ändå inte har det bra. Medan sanningen sitter åt noll i sitt vita torn, slår vi näst på tufrågande vem och vad blir kvar.
Vem finns kvar och klandra när vi har spelat ut oss mot varandra?
Vad
finns kvar och handla när vi
har köpt upp precis allting man kan.
Vem
är värd att offra när vi ska skära ner? Blir det inte på vår bekostnad?
Vad?
Blixtar, hagel, åska. Ändå fortsätter vi bara låtsas som det regnade pengar. Känn hur det rämnar sen när du lämnar. Gjorde livet så det skrivet att du måste lämna ensam, och du måste lämna allt du tjänar på din broder och kusiner inklusive räntan. När du gör upp räkenskaperna med skaparen eller skaparna, handlar det inte om pengarna eller sakerna. Finns inget vi kan sakna eller betala med när vi ligger nakna där i gravarna.
Känns som om vår del av världen drabbats av en inflation. Skulle räcka med hälften av allt vi har idag. Ser man till skiten som kommer så är det fan mig inte klok. Men är det frågan om vår tillväxt då blir svaret ja. Känns som om vår del av världen drabbats av en inflation. Som om man har allt men ändå inte har det bra. Medan sanningen sitter roligt noll i sitt vita ton. Slår vi näst på tur frågan det vem och vad blir kvar.
Ja, Jenny Nilsson, Miljöpartiet. Du pratar mycket vältaligt om närodlat och antagligen också då ett öppet landskap och trivsel i omgivningarna här. Men samtidigt föreslår ni på central nivå en höjning av bensinskatten med 70 öre. Hur gynnar det landsbygden?
Alltså vi står ju inför en situation där priset kommer att gå upp hela tiden oavsett. Och idag så är nästan 40% av allting vi stoppar i tanken kommer från rysk olja, och det känns ju inte så stabilt och säkert. Och vi behöver ju ställa om. Det skulle redan ha varit gjort. Industrin står och stampar. Våran ekonomisk politiska talesperson Per Bolund var igår på Domsjöfabriken och de sa att de står redo. Bara de får långsiktiga spelregler för hur de ska framställa de här drivmedlarna från svenska råvaror så sätter de igång direkt. De har alla möjligheter och teknik, men de har inte politiskt långsiktiga spelregler. Och den här pengen som handlar om 50-100 kronor för en snittbilist, det går oavkortat till att satsa på förnybar energi från skog och bönders kobajs.
Biogas alltså.
Ja, precis.
Men du säger att priserna går upp på drivmedel, så att utöver 70 öre på skatt så kan det ju bli ytterligare prisökningar då?
Ja, men förhoppningsvis har vi kommit ett steg på vägen där vi har ställt om. Alltså om vi ställer om så gynnar ju snabbare vi ställer om det här, alltså ju bättre kommer det att gynna landsbygden, de som kör mycket. Det finns ju också andra saker kring reseersättning och sånt där Miljöpartiet ser till att man inte ska bli hårdast drabbad på landsbygden, utan det är de som kör kring städerna och tätorterna.
När vi är på bilarna får jag fråga dig om parkeringshus. Det är så att jag var ju med och gjorde planeringen i centrum för på 80-talet då man skulle planera för parkeringshus. Då var Miljöpartiet väldigt aggressivt emot att man överhuvudtaget skulle satsa på parkeringshus i staden. Nu vet jag att du var inte med på den tiden, men hur ser du på parkeringshusen som är byggda i stan idag? Är det rätt eller fel?
Jag tycker parkeringshuset vi har är bra, att man kan bygga på höjden och samla allting där. Vi skulle ju jättegärna däremot vilja se att parkeringsytorna i hamnen inte var där de var. Där skulle vi vilja se en grön park istället med mycket buskar och bär. Det är lite tråkigt att den där fantastiska ytan är asfalterad och det står en massa bilar. Så det är väl en yta som vi hellre skulle vilja göra någonting annat av. Men P-hus i sig är inte dåligt. Bilen kommer vi att använda i framtiden. Lång tid, kanske alltid. Men det handlar ju om vad den drivs på. På 80-talet kanske det inte var så mycket prat om elbil och biogas och andra saker. Utan jag vet inte när de tog bort blybensinen. Men den var ju väldigt dålig. Och det kanske var... Det var andra tider då.
Men du, när det är lapp på luckan är det ju 7400 besökare i Fjällräven Center. Var ska de bilarna stå om du har grönytor runt om?
Ja, de kanske ska bygga yt. Det finns ju där gamla busstation har varit. Där skulle man ju kunna ha någonting för att täcka upp det behov som finns.
Och parkeringsbehov menar du?
Ja, parkeringsbehov som är där vi vill ha en park på hamnen. Men sen, ja, jag vet faktiskt inte hur mycket bilar som passerar eller som behövs när det är evenemang i Fjällräven. Och om de får plats, det vet inte jag. Ni kanske har de siffrorna.
Men du är inte främmande för att bygga fler parkeringshus i stan?
Nej, alltså vi har ju ett behov av att kunna ha parkeringsplatser. Det kan vi inte bortse ifrån. Det var ju jättebesvärligt innan det här nya parkeringshuset fanns. Och får vi fler bilar i framtiden som inte släpper ut, vi har ingenting emot bilar då.
Nej. Ja, nu finns det mark för att bygga parkeringshus. Det är ju mest en fråga om kostnad. Någon ska betala också.
Mm.
Du sa bygga högt. Gäller det hus överhuvudtaget i stan?
Nej, men det är ju effektivt att göra så. Nu Örnsköldsvik ligger ju, det ligger ju berg lite runt om, så det går ju inte riktigt att breda ut sig. Och när det gäller stadsmiljön så passar det väl så bra att bygga lite på höjden. Jag tycker Ting 1 är ju ett jätteroligt hus. Fantastiskt fint. Mina barn kallar det för Legohuset. Och fler sådana byggnader.
Elithotell var det mycket diskussion om.
Ja, jag är inte så förtjust i hur det blev utformat. Nej, jag tyckte det kunde stå på annan plats.
Både platsen och utformningen är fel.
Ja, jag tyckte inte att den lämpade sig där. Jag tyckte väl man kunde ha lyssnat lite mer på medborgarna, för det var ganska många som tyckte att det inte var... Men det är precis som med vindkraften, man vänjer sig.
Mm. Ja, ska vi ta när vi är på bilarna också, Åsbergstunneln?
Ja, en sån vill vi ju gärna se så snabbt som möjligt.
Trots att det egentligen är en satsning på bilismen också?
Nej, det är ingen satsning på bilism. Det är en satsning på renare luft inne i stadsmiljön, för vi kommer att ha bilar för en överskådlig framtid som kör på bränslen som förorenar. Så att
ni vill ha Åsbergstunneln?
Ja, det vill vi.
Ja.
Och järnvägar vill ni ha, har jag förstått?
Massor. Miljöpartiet i Västernorrland satsar ju 13 miljarder mer än alliansen på Ostkustbanan. De vill ju ha dubbelspår mellan Gävle och Härnösand då, till att börja med. Men det är mycket samtal också med städer uppifrån. Norrbotniabanan. Ja, man behöver koppla ihop.
Du sa ju nyss allt. Att du var från Norrbotten. Hur ser du på Norrbotniabanan?
Ja, alltså det vore fantastiskt om vi kunde få en Norrbotniabana. Bara den här sträckningen mellan Övik och Umeå har ju förkortat restiden med en timme när man ska åka hem till Boden. Och gör man ytterligare satsningar så skulle det vara jättebra. Alltså ett dubbelspår till Stockholm från Övik skulle ju innebära en restid till Stockholm på ungefär 3,5 timmar. Och då skulle det inte ens vara lönt för de som pendlar via jobbet att ta flyget. För att man kan ju sitta och jobba där på tåget medan man reser ner istället för att flyga. Det skulle ta mycket längre tid att först ta bil upp till flygplatsen och sen flyga ner till Stockholm och så vidare. Då...
Så är det väl redan idag i Sundsvall, men ändå flyger man.
Ja, det vet jag inte hur det är i Sundsvall.
Jo, där går ju tågen ganska snabbt ner till Stockholm på drygt 3 timmar. Och egentligen så är det ju konkurrenskraftigt tidsmässigt, men ändå så är det ett väldigt flygande.
Ja. Mm. Ni har velat införa flygskatt också.
Ja, varför ska flygbränsle subventioneras? Det finns väl ingen anledning. Är det någonting vi ska subventionera så är det ju sånt som är bra för klimatet och miljön. Billigare tågresor.
Mm. Fiskodlingen, skulle vi säga någonting om det också?
Ja, det är bedrövligt med etablering av nya fiskodlingar som kommer från företag som inte längre får utnyttja ytor på sin hemmaplan där kring Åland för att de har för mycket och det är utsläpp och allting. Då söker de sig bortåt kommer hit, och Östersjön är redan ett av världens mest förorenade hav. Och fiskodling i sig, om det kan vara kanske på land i slutna system där man renar och ser till att det inte finns några utsläpp, och dessutom finns det ingen risk för rymning så att de här fiskarna blandar sig med vilda bestånd och sprider sjukdomar. Det skulle vara det mest ultimata om man kunde få till några sådana lösningar. Så fiskodling i sig behöver inte vara dåligt om man bara gör det på ett bra sätt. Som det är nu är det jättedåligt.
Mm.
Väldigt mycket utsläpp, störningar för de som är boende i omkring. Och det är inte förenligt med kommunens beslut om barnkonventionen, att man ska fatta beslut som inte ska äventyra kommande generationer. För det anser jag det göra om man har rymningar och sjukdomsspridningar och föroreningar som kan slå ut vilda bestånd.
Då Jenny Nilsson, Miljöpartiet, då är vår tid ute. Vi får tacka dig så mycket för den här stunden, och du får önska den sista låten här nu.
Ja, den sista låten jag vill spela har en vacker melodi och text som hyllar vårt fantastiskt avlånga land med dess underbara biologiska mångfald. Ett land som inte tillhör Jimmy Åkessons blågula fascism, utan som tillhör dig och mig. Och vi måste ta hand om vårt land, och vi människor måste ta hand om varandra och ena oss mot intoleranta rasistiska krafter. Så därför har jag valt Mikael Wiehes sång Här är ditt land.
Tack så mycket, Jenny.
Tack, Jenny.
Det här är ditt land. Det här är mitt land. Från Ålestena till norra Lappland. Från Bohusklippo till Gotlands raukar. Landet, det tillhör dig och mig. Med mörka skogar och röda stugor, med vita björkar och höga furor, med fält och krön och varv och gruvor. Landet, det tillhör dig och mig. Skär och kobbar och djupa fjärdar, med ljusa hagar och svarta kärnar, med sina blånande berg i fjärran. Landet, det tillhör dig och mig. Det här är ditt land, det här är mitt land. Från Ålestena till norra Lappland, från Bohusklippo till Gotlands raukar. Landet, det tillhör dig och mig. Jag åkte norrut längs höga kusten, när skogen rodnade, det var om hösten, och havet glittrade morgonluften, i landet som tillhör dig och mig. Jag stod på toppen av Kebnekaise. Jag såg på solen som aldrig sjunker, på myr och mossa, på fjäll och forsar. Och landet som tillhör dig och mig. Det här är ditt land, det här är mitt land. Från Ålestena till norra Lappland, från Bohusklippo till Gotlands raukar. Landet, det tillhör dig och mig. Jag stod där hemma när dimman lättar. Jag stod bland rapsfält och klara bäckar, där boken grönskar och storken häckar. I landet som tillhör dig och mig.
Det var på kvällen. Jag stod vid stranden under Vintergatan och kolla vagnen. Jag tog min älskade hårt i handen och så landet, det tillhör dig och mig. Det här är ditt land, det här är mitt land, från Arlestena till norra Lappland, från Bohusklippor till Gotlands raukar. Landet tillhör dig och mig. Jag sa att landet, det tillhör dig och mig.